Jag satt i veckan på ett bibelstudium som var otroligt givande. Vi studerade tillsammans med en ung kvinna vars bakgrund är ganska annorlunda än den som vi kanske är vana vid. Hon kom från Asien och hade buddhistisk bakgrund och shinto bakgrund. Två stycken religioner som inte som är ganska annorlunda det som vi är vana vid. De tillber sina döda släktingar, statyer, sådana saker. I alla fall de som är väldigt trogna. Nu, hon var inte så aktiv i den här tron. Men det var hennes bakgrund som hon hade kommit ifrån. Det var hennes bild utav religionen. Hon hade lärt sig väldigt lite om kristendomen under sin tid. Hon hade aldrig läst Bibeln eller hört den läsas. Och det enda som hon hade hört, det var på universitetet, så hade hon fått lära sig lite grann om kristendomen och Jesus som en historisk person och lite olika saker som han gjorde. Men det var inte riktigt hennes smak, om man säger så. Hon var ju uppvuxen med en annan tradition och hade ju den. Och det var ju hennes religion. Vi började studera för ganska länge sedan, eller några månader sedan. Och när vi började då så läste vi från Daniels profetior och de olika rikerna som skulle komma och falla. Tidigare hade hon gett uttryck för att när hon hade läst eller när hon hade hört lite om Bibeln och oss berätta, så det lät lite som en saga för henne, att det är en fin saga som ni kan tro på, men det är ingenting som jag tror på, jag kommer från en annan bakgrund. Men när hon började se profetiorna i Daniels boken så skedde det någonting. Hennes intresse väcktes till liv och hon fascinerades. Hon sa att hon var helt tagen och sa att något sånt här har vi inte alls i vår religion. Det här är ju en förutsägelse om saker som faktiskt har hänt. Det är liksom historiskt verkligt som man kan läsa om. Och hon var förvånad över det. Och hon var intresserad av att vilja lära sig mer om Bibeln. Och vi studerade en del och nu i veckan så läste vi om berättelsen om Moses och om lagen. Och de 10 budorden. Och när vi läste så sa den här kvinnan att det här är ganska hårda bud. Det är svårt att hålla de här lagarna. Att man inte ska göra det här, det ena och det andra. Vi läste också, eller vi berättade också om att det är sant att det är svårt. Och Bibeln säger att faktiskt i vår egen kraft så kan vi inte det. Och om vi bryter emot de här buden så är det faktiskt dödsstraff på det i den fulla bemärkelsen. Syndens lön är döden. Och hon blev förvånad över det här och blev tagen. Och jag insåg att vi måste prata om frälsningen också i den här biten. För att ge hopp till en person som kände sin skuld. Och hon som var med mig som min bönepartner, hon hänvisade, hon föreslog Johannes 3:16. Och vi slog upp till den och vi läste därifrån. Att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi läste den här texten och jag gjorde den personlig. Jag ställde frågan till henne att hur är det med dig. Är du en del av världen? Hon sa, ja, det är jag. Nu, vad säger Gud då? Älskar han dig? Och plötsligt gick det upp ett ljus för henne. Han älskar mig. Hon protesterade. Hon sa, nej, men Gud kan ju inte älska mig. Jag känner inte honom. Han känner inte mig. Jag är bara en av massa miljoner människor här. Hur i all sin dag skulle han kunna älska mig? Vi berättade att han skapade dig. Han vet hur många hår du har på ditt huvud. Han känner dig även om du inte känner honom. Och ännu mer, hellre än att du skulle behöva dö för dina synder, så kom han och tog ditt straff. Det här hade hon aldrig hört. Hon var i ett närmast chockartat tillstånd. Hon berättade att när jag gick på skolan så lärde jag mig lite om historien om Jesus och vad han gjorde och vad han sa. Men jag har aldrig förstått hur Jesus känner om mig. Jag frågade om hon trodde på det här, om hon ville att Jesus skulle vara en del av hennes liv. Hon sa ivrigt, ja, det vill jag, av hela mitt hjärta. Så många människor har en teoretisk kunskap om Jesus. Men hur många förstår i sitt innersta hur Jesus känner om dem? Johannes kapitel 21 får ni gärna slå upp om ni har era biblar. Johannes kapitel 21. I vers 14 så läser vi om hur Jesus visar sig för sina lärjungar. Det var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar efter att han hade uppstått från de döda. Och i vers 15 så står det att när de hade ätit, sa det Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lamm på bete. Älskar du mig? Var frågan som han ställde. Petrus, han hade en orubblig övertygelse om att Jesus var Guds son. Vi studerade det i sabbatskolan idag om i Matteus 16, hur han sa att jag tror att du är Messias, Guds son. Han hade en teoretisk fullständig övertygelse om att det här var sant. Och han hade också sagt att även om alla andra överger dig, Jesus, så ska jag inte göra det. Han hade försäkrat honom om det. Men Petrus, han kände inte sitt eget hjärta. Och snart så hade han förnekat honom. Tre gånger. Och tre gånger så får han nu den här frågan av Jesus, älskar du mig? För det är egentligen kärnan i den kristna religionen. Älskar du Jesus? Vi läser vers 16. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sade, föl mina får på bete. Tre gånger så fick han den här frågan. Det var en annan lärjunge som skriver om det här. Och det är Johannes. Han fick inte den här frågan. Han hade upplevt Jesus kärlek. Och därför så älskade han Jesus. Vi läser om honom som den lärjunge som Jesus älskade. Jesus älskade ju alla lärjungar, eller hur? Johannes 13 och vers 1 så står det att han älskade alla. Men Johannes hade på något sätt svarat på den här kärleken. Och det hade förändrat hans liv. Det var han som skrev den texten som vi läste i första Johannesbrevet 4 och 19. Vi älskar därför att han först älskat oss. Om inte vi har förstått Jesus kärlek till oss, så kommer vi inte att kunna älska Jesus. Vi kommer inte att kunna älska vår nästa heller. Därför är det här så viktigt. Kärleken kan inte påtvingas någon. Ingen kan vinna den genom tvång eller auktoritet. Endast genom kärlek kan kärlek väckas. Att känna Gud är att älska honom. Känner du Jesus? Har du förstått i ditt hjärta hur mycket han älskar dig? Ja, visst, säger du. Jesus älskar mig. Det har vi lärt oss ända sedan barnsben kanske. Jag vet det. Jag vet att Jesus älskar mig. Nå, du kanske vet det. Men tror du på det? Tror du på det? Tror du i ditt hjärta att Jesus faktiskt älskar just dig? Om vi får en fråga på ett prov kanske vi svarar rätt. Men har vi faktiskt upplevt det här själva? Har vi faktiskt en tro på det i vårt hjärta? Om vi inte har det så kan vi inte älska. Det är omöjligt. Om vi är ärliga, så många av oss tror inte på det här innerst inne. Vi känner oss ovärdiga och orena. Vårt samvete är nedsölat av skuld och skam. Och vi läser om hur Gud hatar synden i Bibeln. Och visst gör han det. Och så tänker vi, då drar vi slutsatsen att ja, Gud han måste också förakta mig. Eftersom jag är syndig. Men slå upp till Romarbrevet kapitel 5 och vers 6-8. Det är inte så mycket en teoretisk predikan det här, för jag tror att teorin förstår vi, men det som är svårt för oss att greppa är om det här är faktiskt en verklighet i våra liv. Jag träffar på många personer som kan teorin bakom det. De vet att Jesus älskar dem, men de har inte riktigt fått sitt grepp om det här. De tror inte riktigt på det i sina hjärtan. Romarbrevet kapitel 5, vers 6-8. Så står det: för när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställen. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När dog Kristus för oss? Det var medan vi ännu var syndare. Jesus älskar oss trots att vi är syndare. Många gånger så blandar vi ihop två saker. Vi tänker att frälsning och Guds kärlek är samma sak. Vi tänker att Gud älskar mig bara så länge jag är frälst. Bara så länge jag har överlåtit mig till Gud. Så länge jag inte har synder i mitt liv som vänder mig bort ifrån Jesus. Och det är sant att Gud inte vill ursäkta synden. Han vill att vi ska bli fria från det här. Men han älskar oss redan när vi var syndare. Gud älskar de orättfärdiga. Min fråga idag: hur känner Jesus om mig? Kanske du är brusten. Kanske är ditt liv trasigt. Jag har goda nyheter. Jesus älskar dig. Och han har alltid älskat dig. Gud gav dig ett namn fastän du inte kände honom. I Jesaja 45 så står det om Koresh som inte kände Gud, men Gud kallade honom vid namn ändå. Han skrev en plan för ditt liv. Men vi gick oftast, många av oss gick vilse som får. I Hosea kapitel 11. Så läser vi om Jesus inställning, om Guds inställning till sitt folk när de syndar. Hosea kapitel 11. Efter Daniel så kommer Hosea. Hosea kapitel 11 och vers 4. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar oket över deras nacke. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Vers 7 så står det: mitt folk hänger fast vid sin otrohet mot mig. Hur man än kallar dem till den som är där ovan, upphöjer ändå ingen honom. Här så ser vi hur folket, de vänder sig bort ifrån honom. De vänder sig i otrohet mot Gud. Och hur känner Gud om dessa personer som vänder sig bort ifrån honom? Vissa personer har den bilden av Gud att han gläds åt att straffa. Han letar efter tillfällen att straffa oss. Men det är inte sant. Vers 8 så ser vi Guds hjärta. Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma och behandla dig som Seboim? Vet ni vilka Adma och Seboim är för något? Det är grannstäderna till Sodom och Gomorra som omstörtades tillsammans med Sodom och Gomorra. Hur ska han kunna göra det här, säger han. Han säger: mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede, jag vill inte ödelägga Efraim igen. För jag är Gud och inte en människa, jag är helig bland er och vill inte komma med vrede. Här ser vi bilden av Gud. Visst, han hatar synden. Han vill att folk vänder sig till honom, men trots det så är det här ett främmande verk för honom att straffa. Han vill inte. Utan han längtar efter att människor ska vända sig tillbaka till honom. Han älskar oss medan vi ännu var syndare. Jesaja 49 berättar om en moders kärlek. Jesaja 49, vers 13-16. Det står: jublar ni himlar och gläd i det jord, brist ut i jubel ni berg, för Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Men Sion säger: Herren har övergett mig, Herren har glömt mig. Kanske känner vi så ibland. Och svaret kommer: kan en mor glömma sitt lilla barn? Att förbarma sig över sin livsfrukt? Även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig. Den moderskärleken som finns är något av det starkaste som finns, som människor kan relatera till. Hur många av er är mödrar här? Jag kan nog lita på att ni skulle ha svårt att bara överge ett barn. Det finns någon instinkt i en moder, en kärlek som är så stark, till och med som går utöver faderns kärlek många gånger, som binder den tillsammans med det här barnet. Och Gud säger att lika sannolikt som det är att en mor skulle, eller lika osannolikt det är som att en mor skulle överge sina barn, så är det att jag skulle överge dig. Men Gud drar det ännu längre. Han säger: det här är inte tillräckligt, för det finns de som har gjort det, eller hur? Det finns de som har vuxit upp i familjer som inte har reflekterat Guds kärlek. Och hur är det med dem? Det är inte så som Jesus är. I psalm 27 och vers 10. Då står det så här. Om min far och min mor överger mig, tar Herren emot mig. Kanske har din far och din mor inte reflekterat den kärlek som det var tänkt. Även om det sker, så är inte Gud på det sättet. Vi läser vidare i Jesaja 49, vers 16. Där står det så här: se, jag har skrivit dig på mina händer. Dina murar står ständigt inför mig. Vad handlar det här om? Han har skrivit oss på våra händer. Eller på sina händer, rättare sagt. Vad finns det i Jesus händer? Det finns märken efter spikarna, eller hur? De här märkena är en bild på ditt och mitt namn som han har skrivit där. Det visar, det här offret som han gjorde visar hur oändligt värdefull du är i hans ögon. Hur mycket är det? Första Petrus brevet kapitel 1, vers 18-19. Hur avgör man hur mycket någonting är värt? Om vi tänker i världen idag, hur mycket är en vara värd? Skulle ni säga, hur avgör man det? Är det, om vi tänker Sundbysbrödet, hur mycket är det värt? En limpa? 3,50 eller vad är det? Cirka. Vad händer om plötsligt så får många andra nys om det här och de tänker att Sundbysbröd är ju det bästa brödet i hela världen och nu ska vi äta det, bara det här? Hade priserna skjutit i höjden då kanske? Det tror jag. Så då är plötsligt det mycket mer värt. Varför då? Jo, för att någon är villig att betala någonting för det. De är villiga att betala mer. Och det finns inte så jättemycket av det kanske. Hur är det med andra varor? Hur är det med oss? Låt oss titta i första Petrus brevet 1. Vers 18 och 19. Vad var Gud villig att betala för oss? Det står att ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Fråga, hur mycket är Jesus blod värt? Kan man sätta en siffra på det? Är det värt mer än allt i hela världen? Han har skapat världen, eller hur? Är det värt mer än hela universum? Jag tror det är omöjligt att sätta ett värde på det här. Det är oändligt värdefullt. Men tänk dig, det priset var Gud villig att betala för dig. För dig. Då gjorde han en dålig deal, eller vad tror ni? Nej, jag tror inte det. Du är så mycket värd i hans ögon. Det var en domare som pratade med en pastor. Och pastorn han pratade med domaren om en kidnappning. Det var en flicka som hade blivit kidnappad utav några banditer. Och de hade begärt en lösensumma för den här flickan. Och det var 50 miljoner dollar eller någonting sådant. Och till slut så hade föräldrarna, de hade varit förtvivlade för att deras dotter var kidnappad. Och de hade på något sätt lyckats samla ihop den här lösensumman. Och de hade betalat den och fått tillbaka sin dotter. Och pastorn frågade domaren, vad tycker du domare? Var hon värd det där priset? Och domaren svarade, ja, för hennes föräldrar så var hon tydligen det. Pastorn sa: "Vet du, domare, det priset som var betalt för dig." Domaren, han visste vad pastorn menade och sa: "Jo, jag vet att Jesus har köpt mig med sitt blod." Och pastorn frågade: "Var du värd det, domare? Var du värd det?" Och domaren hängde med huvudet och han sa: "Nej, det kan jag verkligen inte säga att jag var." Men pastorn frågade: "Men vänta nu, herr domare. Menar du att Jesus gjorde en dålig deal? Menar du att han är en dålig affärsman? Att han blev lurad? Att han köpte någonting men han fick någonting som var värt mycket mindre? Är det det du vill säga?" Är det det vi vill säga? Om det vi inte vill säga det, vad betyder det då för oss? I Guds ögon är vi värda det. Vi är oändligt värdefulla i Guds ögon. Jesus ansåg att evigheten var inte värt det om inte du skulle vara där. Vet ni, vi pratar om att vi har ett hål i vårt hjärta som bara Gud kan fylla, eller hur? Men vet ni, Gud har ett hål i sitt hjärta som bara du kan fylla. Han var villig att offra allt för dig. Så känner Jesus om dig. Så känner Gud om dig. Det är inte bara Jesus som gör det, men Fadern, hela treenigheten, älskar dig. Han kunde stanna till himlen. Han kunde lämna dig åt ditt öde. Men han ville hellre dö än leva för evigt utan dig. Det är vad korset säger. Det var vad korset innebär. Han var villig att ge allt i utbyte mot dig. Tänk på den tanken. Jag förstår det inte. Jag kan inte greppa det och det kan inte du heller. Men genom att tänka på det, genom att låta det smälta in, så kan det bli en verklighet för dig och mig i våra hjärtan. Då kan vi förstå lite utav bredden och längden och höjden och djupet av Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Om du säger att jag förstår Guds kärlek, jag vet att han älskar mig, så har du fel. Det gör du inte. Bibeln säger att det går långt utöver vad någon kan förstå. Hur viktigt är det då inte att vi tänker på det här ofta? Att vi funderar, att vi mediterar över det, om du så vill. Så att det här verkligen kan bli en verklighet för oss. Det eviga livet. I Johannes 17 och vers 3. Så står det att detta är evigt liv. Detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det här är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. I det eviga livet handlar inte om teoretisk kunskap om Jesus. Det handlar inte om en korrekt förståelse. Utan det handlar om en relation. Att känna Jesus. Att förstå den kärlek som Jesus har för mig. Och att visa den kärleken tillbaka till honom. Det är vad det handlar om. Allt annat kommer som ett resultat utav det. Man kan tänka sig så här. När jag träffade min blivande fru då, Hulda, så tyckte jag mycket om henne. Och jag började ta reda på olika saker om henne. Vad är hennes favoritfärg? Vad är hennes... vad har hon för skostorlek? Okej. Vad har hon för, vad tycker hon om? Vad tycker hon inte om? Vad har hon för hobbies? Och så vidare. Jag började lära mig mer och mer om den här personen. Men vad händer om jag skaffar mig så mycket information om den här personen? Så skriver jag ner allt det här. Låt säga att jag tar all information som jag bara kan komma över om Hulda. Och sen så skriver jag ner det på ett jättestort Word-dokument och sen så bränner jag in det på en stor DVD-skiva. All information om Hulda. Tror ni att när jag går ut på en dejt så tar jag med mig den här DVD:n? Ställer den där framme. Säger ja, visst är det härligt att vara på en dejt tillsammans med all den informationen om Hulda. Det är inte samma sak, eller hur? Ni skrattar åt mig, men ibland kanske vi gör på det sättet. Vi har information, och som sjunde dagens adventister har vi otroligt mycket sanning. Vi har otroligt mycket information. Gud har välsignat församlingen med så mycket kunskap om Bibeln. Men den här kunskapen får inte bli vår frälsare. Det är inte den som i sig själv gör att vi har en relation med Gud. Utan det är när vi förstår vad Jesus känner för mig och när jag älskar honom. Det är det eviga livet, att känna Jesus. I Jakobsbrevet kapitel 2 och vers 19 så står det: du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Fråga de onda andarna. Har de en rätt teoretisk kunskap om Gud? Vet de att Jesus är världens frälsare? Vet de att sjunde dagen är sabbaten? Vet de om vad som hände i himlen 1844? Vet de alla de här teoretiska sakerna, eller hur? Jag säger inte att de är oviktiga. Men Satan och hans änglar, de känner till det. Men blir de frälsta för det? Det gör de inte. För de har inte en relation med personen Jesus. De har inte en personlig kärleksfull relation med honom. De har en kanske dålig relation med honom, men de har inte en kärleksfull relation med honom. I Vändpunkten så skriver Ellen White så här: det är genom att betrakta hans kärlek, genom att dröja vid den, genom att dricka den, som vi får del av hans natur. Vad maten är för kroppen måste Kristus vara för sinnet. Maten kan inte göra oss någon nytta med mindre vi äter den och med mindre den blir en del av oss själva. På samma sätt har Kristus inte något värde för oss om vi inte känner honom som en personlig frälsare. En teoretisk kunskap kommer inte att hjälpa oss. Vi måste äta honom, måste få honom att behärska våra sinnen så att hans liv blir vårt. Hans kärlek och hans nåd måste införlivas med oss. Tänk om jag har en måltid här. Jag tycker den ser så fin ut. Och jag är riktigt hungrig. Därför så har jag den här framför mig. Men den kan inte bli någon nytta till för mig om jag inte äter upp den, eller hur? Och så är det. Jesus säger att vi behöver äta hans kropp och dricka hans blod, säger han. Det är en konstiga uttryck kanske i Johannes 6. Men det är vad det handlar om. Att vi behöver ta del av Jesus kärlek personligen. Vi måste tro att inte bara världens frälsare. Han dog inte bara för världens synder, men han dog för mina synder. Han älskar mig. Och det är när jag förstår det, när det sjunker ner i mitt hjärta och jag begriper det, då kan mitt liv förvandlas och då kan jag älska Jesus. Mitt budskap idag till dig är att du kan vara den lärjunge som Jesus älskade. Du är den lärjunge som Jesus älskade. Han älskar dig. Tro på det. Lita på det. Det är sant eftersom Gud säger det. Och när vi tror på det och litar på det, ja, då vill vi att Jesus ska vara en del av våra liv. Hur många här önskar ha Jesus som sin personliga vän? Att vara en del av deras liv. Prisa Gud. Vi ska sjunga tillsammans nu här, nummer 48. Vilken vän vi har i Jesus. Och jag vill be dig att sjunga den med inlevelse. Vilken vän vi har i Jesus, trofast, kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi ner av oro och glömmer att vi har en vän som har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen.